Hej och välkommen till Vätterbergsleden i Fjällbacka. Under den här vandringen kommer du få höra om det du ser omkring dig och om Fjällbackas historia. Det blir kanske en och annan skröna också, men det mesta är helt sant. Du måste själv trycka på paus när det passar dig. Guidningen fortsätter utan uppehåll. Kom igen, nu går vi upp och stannar på avsatsen ovanför trappan. Glöm inte pausa telefonen. Om du tittar upp till höger så ser du Oskar den andres namnteckning inristad på bergsväggen. En lördag i juli 1887 ankrade kungajakten Drott upp utanför Fjällbacka. Oskar den andre blev kung över Sverige och Norge 1872 och hans valspråk var brödrafolkens väl. Resan med Drott längs kusten var en del av hans Eriksgata. På väg in i skärgården togs det lots ute vid Dyngö och kungen frågade lotsen om han visste var alla grund finns. Lotsen svarade med de bevingade orden, nej, men jag vet där det inga finns. Den här historien kan du höra från Strömstad till Smögen, så frågan är väl om den utspelade sig just här i Fjällbacka skärgård. Men den säger i alla fall en del om det bohuslänska kynnet. Före Oskar den andres besök kallades klyftan för Ravneklova, ett gammalt norskt namn som betyder korpklyftan. På sin Eriksgata i mitten av 1970-talet besökte även vår nuvarande kung Karl den 16 Gustav kungsklyftan, men han döpte dock inte om den. Gå nu in i själva klyftan, men ta det försiktigt, det kan vara halt och det ligger lösa stenar här och där. Stanna när du ser de stora stenblocken som fastnat uppe i klyftan. Kungsklyftan är en förkastningsbricka som uppstod för cirka 925 000 miljoner år sedan. Stenarna som fastnat uppe i klyftan är dock mycket yngre. De hamnade där när inlandsisen drog sig tillbaka för cirka 25 000 år sedan. Man kan lätt förstå varför det blivit flera filminspelningar här. Scener ur Astrid Lindgrens bok om Ronja Rövardotter filmades här i klyftan eftersom den passade perfekt som helvetesgapet. Kolla! Såg du rumpnissen där borta? I början av Camilla Läckbergs bok Predikanten hittar en pojke en naken tant som sover. Det visar sig vara en mördad kvinna och under henne hittar man skeletten från två andra kvinnor som var försvunna sedan 70-talet. Jag säger inte mer, resten får du läsa själv. I forna tider inbillade man barnen att vår Herre la ner alla barn som kom till världen i klyftan för att hämtas där av barnmorskan eller jordmoden som hon kallades för. Barnen trodde förstås på det här. Men tyckte nog att det var lite konstigt att inte de små nakna barnen frös ihjäl eftersom det är ganska kyligt in i klyftan även mitt på sommaren. Fortsätt nu genom klyftan och ta trappan upp på vänster sida upp mot Vätterberget så hörs vi igen på tredje avsatsen en bit upp. Glöm inte trycka på paus och glöm inte titta på utsikten. Titta nu ner mot den blå varvskranen. Den ligger på Oxnäs. Till höger om den så ser du Södra Hamngatan som förr kallades för Framstranden. Vi går nu tillbaka till maj 1928. Några barn som bor på Framstranden är ute och leker på hällorna ute på Oxnäs när de ser rök från ett av magasinen på Södra Hamngatan. De springer hemåt och skriker, "Det brinner! Det brinner!" Johan Åsberg hör barnen, plockar fram sitt signalhorn och börjar tuta för att varna. En brand på den här tiden kunde vara förödande. Trähusen var byggda tätt och även om den dåtida brandkåren var både modig och rask så gick brandsprutan på handkraft och begränsade möjligheten till effektiv släckning. Branden sprider sig. Man börjar tömma de hus som ligger i farozonen och ägodelarna evakueras till tennisbanan som ligger där varvet och den blå kranen har sin parkering i nutid. Barnen samlar man på Kvarnberget bakom husbygget ni kan se nedanför er. Och där de äldre barnen får se efter de yngre medan mor och far hjälper till att rädda det som räddas kan. Logorna slickar Vätterberget och värmen är fasansfull i sommarkvällen. Hela 22 boningshus och 14 sjöbodar och magasin totalförstörs. Det kunde blivit många fler, men beslutet att spränga två hus för att få till en brandgata räddade den övriga bebyggelsen. Först trodde man att telegrafen skulle sprängas, men det blev istället nästa hus in mot torget. Det kallades Persehuset på den tiden, plus ett hus till tvärs över gatan. Sprängaren hette Johan Åsberg, samma man som tutade i luren för att varna. Han var en van sprängare i stenbrotten, men ändå höll han på att stryka med under branden eftersom han fastnade halvvägs ut genom fönstret när han placerat ut dynamiten i ett av husen. Till skillnad mot berättelsen i Camilla Läckbergs Stenhuggaren omkom ingen i den riktiga branden, och det var något av ett under. De stora dagstidningarna och kyrkan var mycket aktiva med att samla in pengar till de som blivit hemlösa. Artiklar från den tiden berättar att människor var generösa med sitt bidrag, för det var redan fattiga människor som inte hade råd med försäkringar som drabbats av en nästan ofattbar katastrof. Tryck nu på paus och gå upp för resten av trappan till toppen av Vätterberget. Välkommen upp på Vätterberget. Visst var det värt klättringen. Om du tittar på de två kartorna över skärgården så kan du hitta Ingrid Bergmans Dannholmen. Under klara dagar så syns husen på ön härifrån. Bergarten granit finns i många färger och den löper som ett band längs innerskärgården. Den förekommer inte alls i ytterskärgården som Kosteröarna och Väderöarna. De öarna domineras av gneis som inte går att hugga eftersom den har en annan struktur än granit och bara blir till smulor. Den röda graniten är speciell för just det här området. Den finns bara i norra Bohuslän, från Stångehuvud utanför Lysekil i söder upp till Strömstad i norr. På Stora Eneskär nere till vänster finns en kolera kyrkogård för de som föll offer för de två epidemier som rasade på 1800-talet. Här finns även en del okända gravar av människor som hittats i havet så sent som fram på 1900-talet. De ursprungliga gravkullarna är numera knappt synliga eftersom den uppkastade jorden har sjunkit ner. Ön är lummig av planterade träd som håller jorden på plats. På Stensholmens sydöstra sida, drygt 2 sjömil söder om Fjällbacka, finns en krigskyrkogård som anlades 1916 för att rymma alla de tyska och engelska matroser som flöt till land efter Skagerrakslaget. Bland dem var Gorch Fock, den tyske poeten som skrev dikter om hav och fartyg. Många tyska turister som besöker Fjällbacka vill komma ut till kyrkogården och lägga blommor på graven. Stensholmen har de senaste åren varit mycket välbesökt. Har du varit där ute? Om inte, ta en tur när vädret tillåter. Vi går vidare över berget och följer kuststigens blåa färg på rösen och stolpar. Pausa berättelsen här så hörs vi igen vid det stora stenröset ungefär 150 meter längre fram på vänster sida. På 1200-talet regerade den norske kungen Håkan Håkonsson även över Bohuslän. I Norge kallades han Håkon den gode. Håkon befallde att vårdkasar skulle byggas ut efter hela kusten, varav en här på Vätterberget. Det blev för sin tid ett effektivt signalsystem. I ofärdstider så tog det bara 7 nätter att föra budskapet om krig från Kungälv i söder till Holgoland i nordligaste Norge. Detta sätt att signalera pågick ända fram till 1800-talet. Vårdkasen bestod av trästammar som restes så att de bildade en kon som vid foten stöddes av en stenkrets. Vår egen vårdkase bestod 1703 av 168 trän. Ibland byggde man så att vaktmanskapet kunde vistas inne i vårdkasen som ju måste vara bemannad i orostider. Vårdkasen på Vätterberget var placerad på det röse som ännu idag syns på platsen. Röset kallas Bomans grotta. Och sägnen säger att röset fått sitt namn efter den boman som gav sig till att ordna om det gamla bronsålderröset och göra en grotta av det med både ingång och sittplatser. Boman sades ha varit en smugglare som bosatte sig här på högsta punkten för att hålla koll på fartygen ute på havet. För sitt tilltag ska Boman ha drabbats av svår sjukdom och blivit sinnessjuk. Måhända är denne Boman en mytisk person, uppdiktad av pedagogiska skäl. Svåra straff drabbar den som förgriper sig på de dödas boning. Förr betraktade man nämligen dessa forntidsrösen med fruktan och trodde att det bodde underjordiska krafter i dem som inte fick oroas. Detta var långt före fornminneslagen vi har idag, men kanske hade det en lika avskräckande effekt. Nu är det dags att trycka på paus igen, så hörs vi igen vid delningarna leden en bit längre fram. Följ de blå markeringarna. Nu är du framme vid en delning av Vätterbergsleden. Om du tar till vänster här så går du ner genom en fin skog och kommer ner till Hembygdsmuseet Nestorsgården. Det är öppet under sommaren på tisdagar mellan 18 och 20. Det är ungefär 700 meter dit. Museets samlingar är väl värda ett besök och bär på bygdens historia. Fjällbacka samhälle har fisket att tacka för att det blev till. När strandområdet först började bebyggas är inte känt, men en av de äldsta kartorna härifrån är daterad 1694 och beskriver Fjällbacke fiskelägge. Där ser man att redan på 1600-talet var området från Ingrid Bergmans torg i norr till Oxnäs i söder bebyggt med ett 20-tal hus. Det området kallades för Framstranden. Fjällbacka omgavs av de små fiskelägena Sälvik och Mörhult som idag är en del av Fjällbacka. Ett halvt århundrade senare, 1742, besökte den finlandssvenske botanikern Per Kalm samhället och beskrev det då som ett fiskarnäste där en stor hop fiskare bo. Mest känd är han som en av Carl von Linnés apostlar. Sillen har kommit och försvunnit längs kusten och de fångstrikaste åren delas in i sillperioder. Då blomstrade livet längs kusten i stark kontrast till den fattigdom som rådde mellan sillperioderna. En riktigt stor sillperiod började i mitten av 1700-talet och varade till århundradets slut. Det var under den här tiden som Fjällbacka växte på allvar och bebyggelsen spred sig. En ny stadsdel blev till, Backen. Så heter hela det område som ligger i slänten mellan kyrkan och havet. Vid mitten av 1800-talet hade Fjällbacka vuxit ytterligare och i Axel Emanuel Holmbergs Bohusläns beskrivning från 1842 säger samhället vara länets livligaste fiskeläge. Det är från den här tiden handeln får stor betydelse för Fjällbacka och det gamla fiskeläget blev centrum för både traktens landsbygd och skärgården. På 1870-talet gick sillet till i havet utanför Fjällbacka igen. Det innebar att fiskarna, salterierna, sillexportörerna, silloljeindustrin och konservfabrikerna som fört en tynande tillvaro sedan den förra sillperioden återblommade upp. I trankokerierna utvanns silloljan som exporterades till bland annat Paris och andra storstäder för att användas i gatljusen. Det illaluktande grumset som blev kvar efter oljeutvinningen användes som gödsel och på så vis kom även den till nytta. Ni kan säkert tänka er vilken doft som låg tung över Fjällbacka med omkring 40 trankokerier igång samtidigt. Det är väl ganska onödigt att påpeka att någon turistinvasion såg man inte till på den tiden. Idag har vi inget yrkesfiske av fisk i Fjällbacka. Men vi har desto mer kräftfiske. Och vi har innovativa kräftfiskare som inte nöjer sig med att sälja nykokta kräldjur till sommargästerna utan det pågår ett ständigt utvecklingsarbete i den lokala näringen. Bland annat exporterar man sedan flera år levande havskräfta till Europas finkrogar. Nu även österut till Stockholm. På hösten fiskar vi alla hummer. Yrkesfiskare, fastboende och sommargäster ger sig ut i höstmörkret för att bärga havets svarta guld. För ni trodde väl ändå inte att hummern är röd, väl? Dags att trycka på paus. Vi hörs igen när du kommit ner till badplatsen. Efter en blygsam inledning på 1890-talet fick brytning och förädling av sten stor betydelse för Fjällbacka från sekelskiftet 1900 och ända fram till 1940-talet. Företaget Kullgrens Enka aktiebolags kontor inne i samhället, bergstäckte lite varstans och ruinen av ett kruthus på slaktarungen Udden vid Sälvik minner om den här epoken. Utskeppning av stenen utgick från planarna, ett område som idag döljs under den stora betongkajen. De minsta gatstenarna, som liknar små kuber, kallas i Bohuslän för knott. Gatorna bestod av sådana under stenhuggeriernas storhetstid. Den här lilla parken kom till efter den stora branden 1928. Det blev förbjudet att bygga här för att det skulle finnas en brandgata mellan husen, och gatan som går upp till höger heter just Brandgatan. Går du ut på bryggan en bit och tittar upp till höger mot kyrkan, så ser du det område som kallas backen. Där ligger husen tätt i motsats till husen här på Södra Hamngatan. Husen i backen är också mycket mindre. De är nämligen strandsittarhus. Strandsittarhusen byggdes av fattiga människor som inte ägde någon jord utan levde enbart på fisket. De fick bygga på en bit allmän mark, och därför brydde man sig inte heller om att dela in tomter, utan istället byggde man husen tätt till skydd för väder och vind. Husen är byggda rakt på hälleberget och därför har de heller inga trädgårdar att tala om. Detta bidrog till eländet mellan sillperioderna. Fiskarfamiljerna hade inga odlingar, och fanns det ingen fisk så fanns det inga pengar att köpa mat för. Anchovis heter i levande livet skarpsill, och den lilla sillen anchovis inlagd på burk kallas sardell. Hänger ni med? Förunderliga är och konservindustrins namngivningsprinciper. Vad har nu denna anchovis namnsförvirring med Fjällbacka att göra? Jo, man brukar påstå att anchovisen, det vill säga den på burk inlagda skarpsillen, föddes i Fjällbacka. Men det är förstås en sanning med modifikationer. Snarare var det väl så att den svenska tillverkningen av anchovis startade här. Så här kan det ha gått till. Till Fjällbacka flyttade 1840 sjökaptenen Gustav Andersson. Andersson visade sig vara en mycket driftig man. Redan 2 år efter ankomsten till Fjällbacka köpte han en fastighet för att starta sillföretag. Genom sina handelskontakter med Norge fick han upp ögonen för en norsk konserveringsmetod av sill, inläggning på träkagge tillsammans med kryddor och vätskor. Inläggning av sill hade dittills inte varit aktuell i Sverige. Här saltade man den om den skulle förvaras en längre tid. Andersson började experimentera med balsamerande kryddor och vätskor och fann snart en för gommen njutbar inläggning. Snart var en fabriksmässig anchovistillverkning igång i den inköpta fastigheten i Galärbacken, och företaget fick heta Fjällbacka Delikatess Anchovis. Själva produkten gick till en början under namnet Fjällbacka Anchovis. Gå nu vidare ut efter leden så hörs vi igen på Ingrid Bergmans torg. Nu står du på Ingrid Bergmans torg. Här blickar Ingrids byst ut över havet mot Danholmen. I mitten av 50-talet köpte teatermannen Lars Schmidt ön Danholmen för att ha ett eget privat smultronställe i skärgården. 1958 fick Fjällbackaborna veta att Lars hade gift sig med den stora svenska filmstjärnan Ingrid Bergman. Uppståndelsen var stor när det nygifta paret kom till Fjällbacka för första gången tillsammans 1959. Pressfolk från hela världen var på plats och de bidrog till att Fjällbackas namn spreds över världen. Tack vare Lars och Ingrids omfattande sällskapsliv blev Danholmen en självklar samlingspunkt för både världsstjärnor och kungligheter. När Ingrid och Lars skildes förblev de vänner, och Ingrid fortsatte att besöka Danholmen och Fjällbacka ända fram till sin död 1982. Ingrid var en frekvent kund i Fjällbackas butiker. Det kunde vara mandelberg eller kanelbullar från Settelins bageri som Ingrid älskade, eller skor från Skojon och Maj-Britt i skoaffären. Här berättar Skojons son Anders om ett av tillfällena då John hjälpte Ingrid i affären.
En gång på 1970-talet så kom Ingrid Bergman in till John och Maj-Britt i skoaffären i Fjällbacka. Hon ville köpa ett par vita träskor storlek 42. John, som var känd med alla människor i Fjällbacka, han upplyste Ingrid om att Lars faktiskt har storlek 41. Man fick veta att de skulle sända sin god vän i Amerika. John ombud sig besörja försändelsen. Han fick en lapp med adressen och gick iväg till posten. På den tiden var det en ung tjej som jobbade på posten och skolan, han var en riktig skämtare, så hon litade aldrig helt på honom. John kom in med sitt paket och undrade om hon kunde hjälpa honom att skicka dessa träskor till Amerika. Nej, du, sa damen på posten. Nu luras du allt. John lyckades dock till slut övertyga damen att det var allvar. Men när han lämnade in lappen där det stod Alfred Hitchcock, Universal Studios, California, USA, tittade damen på posten på skolan och sa: Nej, du, John. Nu har du allt gått ett par steg för långt. Skorna blev dock skickade till Amerika, men historien lever kvar i Fjällbacka än idag.